Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Ja, den där signaturen kanske många av er känner igen. Det handlar om The Big Bang Theory. Och förra veckan i eftermiddagsradion så pratade man om en ny upptäckt inom fysiken som sägs vara den största som har gjorts sedan 1998 då man upptäckte universums accelererande expansion. Det är den så kallade Higgs-partikeln som upptäcktes 2012. Då besökte Marcus Berg eftermiddagsradion. Han är universitetslektor i fysik vid Karlstad universitet som nu fått en forskningsartikel publicerad om just Higgs-partikeln tillsammans med bland annat en forskare vid världens största partikelfysiklaboratorium, CERN. Nu är Marcus här i studion igen. Välkommen hit, Marcus.
Tack så mycket.
Det är ju så här, vi hörde ju signaturen till The Big Bang Theory som är en av de största komediserierna som slår tittarrekord i USA. Och en serie som går väldigt bra här i Sverige också. Den följs av både barn och vuxna och docenter i fysik vid universitet. Eller hur är det med den saken, Marcus?
Jajamän.
Hur kommer det sig att du tittar på just den här serien?
Ja, den är väldigt, det är väldigt bra fysik helt enkelt. För oss fysiker är det väldigt spännande att följa med i den. Och de jobbar verkligen mycket med materialet. De har en konsult på UCLA, University of California, Los Angeles, som verkligen jobbar med deras fysikbakgrund. Så till exempel ekvationerna på tavlorna som de har, som de jobbar med, alltid är riktiga.
De är det alltså?
Alltid.
För jag har alltid funderat på, jag sitter och tänker, det är ju ingen som vet vad det är förutom ni då som vet vad det rör sig om. Det är ju ingen som någonsin kan ha koll på vad det är riktigt eller inte, men det är riktiga saker alltså.
Det är riktigt, de jobbar väldigt mycket. Till exempel vissa avsnitt så kan det vara att Sheldon, som är huvudpersonen, försöker lösa något problem och så ser man nästa avsnitt så han löst det på tavlan.
Det är ju jättekul. Ja. Men det här är ju en extra dimension förstås för er som förstår det här.
Verkligen. Många fysiker är stora fans och har till och med frågat om de får vara med på showen.
Okej.
Okay. Så det är två stycken kända fysiker. Till exempel George Smoot var med i ett avsnitt. Och Brian Greene, som jag känner lite grann, var med i ett avsnitt. Och de jobbar väldigt mycket med, i Kalifornien, i Hollywood, så är de väldigt aktiva när det gäller att kontakta, en del serier i alla fall, väldigt aktiva när det gäller att kontakta forskare. Så när jag jobbade i Kalifornien så var det, kom det att manusförfattare till oss fysiker och frågade saker.
För att ha research då helt enkelt.
Verkligen.
Okej, kunde du bistå med någonting då?
Ja, någon gång.
Någon gång, ja, men vad kul.
Men som sagt, de har alltså folk som de jobbar med då och då.
För att få det så trovärdigt som möjligt då naturligtvis. Alltså, jag har förstått att det mejlas en del YouTube-klick från serien mellan er fysiker också.
Ja, precis. Exempel när George Smoot var med, som då fick, han fick Nobelpriset i fysik 2006 för något som kallas för COBE-satelliten som upptäckte små variationer i den himmelska bakgrundsstrålningen som finns överallt över himlen, som en slags eko efter Big Bang som passar väldigt bra till den här serien. Och då var George Smoot med, och så for alla karaktärerna upp och hälsade på en konferens där George Smoot pratade. Och efteråt gick Sheldon fram till George Smoot och sa, jag har en teori här, kanske vi kan jobba tillsammans. Vi kan tänka oss att kalla teorin Cooper-Smoot-teorin. Han heter då Cooper efter
Sheldon Cooper, ja.
Och då svarade George Smoot bara någonting, jag vill inte, så gick han därifrån. Då skrek Sheldon efter honom. Men vi kan kalla den, vi kallar den Smoot Cooper då. Inte alfabetiskt. Och det är en sån grej som en del fysiker jobbar alfabetiskt när man skriver artiklar. Det står, artikelförfattarens namn står i alfabetsordning. Ja. Vi gör det till exempel i mitt fält. Medan andra gör inte det, de skriver den som har gjort mest. Och en del andra tror att den som är viktigast.
Hur viktigt är det då om, i Sheldons läge här till exempel att få sitt namn först på en sån här grej?
I vissa, som sagt, vissa fält är det ganska viktigt. I vårt fält är det helt oviktigt. Vi kör helt alfabetiskt.
Och för rättvisans skull då? Eller?
Ja, precis. Ja. Men det låter att om man till exempel heter Åkerblom så kommer man ändå först.
Ja, okej. Okay. den här serien då, kan du relatera till serien med dina egna erfarenheter från studietiden då?
Ja, absolut. Jag kan säga att jag har bott med Leonard och Howard.
Det har du gjort.
Ja, så jag gick på forskarutbildning i USA och jag träffade många som var som de här personerna. Och jag har själv blivit anklagad eller smickrad med att jag kan vara lite som Sheldon ibland.
Hur känns det?
Ja, jag tycker att han verkar vara trevlig.
Han är ju en väldigt smart person i alla fall. Alltså Bright, som vet vad han pratar om.
Ja, alltså en viktig grej tror jag som man, jag vet inte, unga människor i Sverige kanske använder ordet geek. Men på min tid så var det inte så utbrett. Jag har bott utomlands i 11 år, men man pratar om nörd.
Nörd är ju ett ord som...
Ja, typ datornörd och sådär.
Ja. Som väl på något sätt har fått en positiv mening på senare år, kan man ju tycka lite grann.
Ja, fast geek är mer ett försök att få en riktigt positiv mening.
Okej.
Okay. Så en datornörd ändå, man, det kan ändå vara lite lekfullt positivt, men ändå ganska, det är i botten negativt. Mm. Medan geek, så var det mer kompis hade i USA, hade geek-tröjor på sig. Alltså det står, jag är en geek. Och en geek är lite mer positiv version av ungefär samma koncept, att man är väldigt fokuserad på någonting, man är väldigt intresserad av någonting, men inte nödvändigtvis att det måste vara på bekostnad av allt annat.
Nej, jag tror jag förstår hur det ligger till. Du nämnde själv här att Sheldon har du blivit liknad vid någon gång så där. Det är ju många som fattar tycke för Sheldon då, som är lite galen på sitt sätt, men väldigt underhållande i alla fall. Hur mycket känner du igen karaktären i dig själv då, så att säga?
Ja, det känner jag igen lite grann, måste jag säga. Men det är också spännande för att Sheldon är ju teoretisk fysiker som jag. Mm. Han håller också på med strängteori, som är en hypotes i partikelfysik som jag håller på med en del. Mm. Där man tänker sig partiklar som små strängar som vibrerar. Och den strängteorin är förhoppningsvis är den relevant för just det tidiga universum, så Big Bang Theory som de pratar om. En utvidgning av Big Bang Theory, Big Bang teorin alltså på svenska, har kallats inflationskosmologi. Och det finns många som i inflationskosmologi som använder den här hypotesen, strängteori. Och det de har lyckats få in i serien till exempel är att strängteori har en nära konkurrent som kallas för loopkvantgravitation, eller LQG.
Också någonting man känner igen från serien om man har hängt
med
lite grann.
Ja, precis. Så Sheldon håller på med strängteori och Leslie håller på med LQG.
Leslie då hans flickvän eller vad?
Nej, kanske. Hon dejtade en av de andra killarna.
Ja, så var det. Precis.
Och så när Leslie fick höra att Sheldon håller på med strängteori så sa hon, då gör jag slut. För... Vad ska våra barn tro?
Men det är en väldigt infekterad fråga i USA.
Precis, och de har fångat upp det där, att det är en väldigt infekterad fråga just att till exempel LQG som är en mindre teori, man kan tänka sig att strängteori som Färjestad och LQG som mitt hemlag Björklöven.
Ja, men då förstår jag precis hur du menar.
Trots att de har mötts i final faktiskt.
Ja, det har de gjort i och för sig. Alltså, jag får ju känslan lite grann när det kommer sådana skämt om strängteorin och den här andra teorin då, att det är någonting som man kan uppfatta som väldigt kul för att det är två olika teorier. Men det ligger ju djupare saker än så som du beskriver det här just nu. Är det mycket sådana, man kan säga, sublima saker som man stöter på i den här serien?
Ja, det tycker jag. Jag vet inte exakt, nu, när den sänds i Sverige så tror jag den är på andra säsongen. Kan det stämma?
Ja, det kan nog stämma.
Så det sägs att från den tredje säsongen så har man riktigt kommit igång med de här grejerna. Så man har mycket att se fram emot, tror jag, om man följer det i Sverige.
Då har vi jättemycket att se fram emot, jag tycker det är...
Så till exempel så finns det ett avsnitt där Sheldon gör en expedition till Nordpolen för att hitta magnetiska monopoler. Jag vet inte om den har sänt sen.
Inget jag känner igen i alla fall.
Och det gör han för att bevisa strängteori.
Okej.
Okay. Och de andra fejkar sedan hans data för att driva med honom lite grann för att han inte ska bli så uppblåst, tycker de.
Okej, okay, ja, han har ju lätt för att bli det, ja, Sheldon, precis. Där. Du, det här med teori kan vi prata lite grann om också. För när vi vanliga, dödliga, tragiska människor pratar om teorier så är inte det riktigt samma sak som när ni pratar om teorier.
Nej, det är sant. Så teori för fysiker betyder en modell. Ofta en modell som fungerar bra. Till exempel standardmodellteorin i partikelfysik är något som är väldigt accepterat och välbelagt. Nu speciellt när man har hittat den här sista byggstenen, Higgspartikeln, så är det väldigt välbelagt. Alla som gör experiment hittar alltid de här samma partiklar. Det är inte så att man gör ett nytt experiment så hittar man andra partiklar. Man kallar ändå en teori, för oss betyder det ett ramverk som funkar. En modell. Medan för många icke-fysiker så betyder det en hypotes som är spekulativ som man kanske inte har. Så det där är ju bara en teori. Mm. Men vi använder det mer som att ja, det här är en bra teori.
Någonting att arbeta utifrån.
Och i det man märker som man ska förstå ordet Big Bang-teori, som egentligen är en väldigt fastlagd teori som grundar sig på massor av experimentdata.
Så när man pratar om Big Bang-teorin då pratar man inte om att så här kanske det gick till, ingen hypotes utan, ja.
Precis, så Big Bang-teorin är väldigt, sen 60-talet har blivit en väldigt kvantitativ teori som stöds av jättemycket astronomiska data. Medan inflationskosmologin som säger vad som hände före den första hundradelssekunden efter Big Bang, den är mer spekulativ.
Okej, så det är en teori i mina ord då, så att säga, men inte i dina ord.
Precis.
Ja. För att återgå till serien lite grann då, som vi var inne på här nu då, det är ganska få människor som förstår alla de här teorierna och uträkningarna. Varför tror du att man väljer lägga pengar och tid på att göra en sån här serie?
Jag tror det är mer genuin. Jag tror det är som Star Wars ungefär. Att Star Wars var, man lade ner väldigt mycket tid på detaljer, speciellt i de tidiga episoderna. Man får en kärngrupp av fans som är väldigt hängivna. Mm. Du var ganska hängiven, sa du.
Ja, det är jag, verkligen.
Så, och de tenderar att vara bra reklamagenter, till exempel. Jag blev inbjuden hit.
Mm.
Så det brukar vara så att om man har en riktigt genuin serie som liksom verkligen tilltalar folk som kanske hänger med i alla skämt, så får man sen en annan skara av folk som har hört om det.
Mm.
Det funkar ganska bra.
En ytterligare dimension, helt enkelt, kan man väl
dessutom
säga.
Dessutom så, jag har hört en intervju med skådespelaren Jim Parsons som spelar Sheldon Cooper. Han har inte läst någon fysik i hela sitt liv, som jag förstår det.
Okej.
Okay. Men han är ju då teaterkille, men han menar att det är ett ganska enkelt koncept. En del humorserier i USA har börjat prova olika koncept, det är alla möjliga saker. Men det här är egentligen ganska enkelt, grundläggande så här flerkamera humor-tv-serie som filmas inför en live, inför åskådare. Och det är egentligen ett ganska enkelt koncept. Det är att den här fysiken är som bara en liten krydda i det här allmänna konceptet. Mm.
Tror du att serien kan ha påverkat intresset för fysik?
Kanske negativt.
Kanske negativt, inte positivt alls.
Ja, det kan ju vara positivt att folk får upp ögonen för att vad fysiker överhuvudtaget kanske håller på med. Men ibland så porträtteras de som lite väldigt speciella människor. Mm. Alla är inte så, till exempel författaren Brian Greene, som är strängt teoretiker, som jag känner lite grann. När han intervjuar så brukar folk slås över hur utåtriktad han är. Och dessutom får se folk brukar säga, vad är det? Brian Greene is not like other theoretical physicists, he's hot.
Okej, okay. Det är skillnaden där alltså. Ja, det låter spännande och intressant. Hörru, lite senare idag då ska vi prata med Maria Sundin som är astronom vid Göteborgs universitet. Det ska handla om att vi har för många mobilsignaler här på jorden som kanske stör våra möjligheter att ta emot meddelanden från yttre rymden. Hur pass insatt är du i den debatten?
Jag är inte så insatt, måste jag säga.
Intresserad?
Ja, absolut. Jag hade mina rumskompisar från forskarutbildningstiden som var lite grann som Leonard Howard, så satt de just med ett program som heter SETI, som är Search for Extraterrestrial Intelligence.
Mm.
Så det finns ett frivilligt projekt där många kan ha sin hemdator som man kan ge till det här projektet. Det vill säga att man kan låta sin dator, man inte använder den, så kan den sitta och söka efter signaler i astronomiska data.
Okej, okay. Det sköter de själv då?
Ja, man inte sitta aktivt. Man bara donerar tid från datorn.
Okej. Okay. Jättespännande, vi skulle kunna prata hela morgonen om det här, Marcus, men vi måste gå vidare i programmet. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Ja, tack
så. Hoppas vi ses någon gång i framtiden också.